Vi står upp om vi orkar, så bara ber vi innan vi går in i bibelordet. Herre, jag tackar dig Jesus för att vi får komma till ditt ord den här stunden. Och vi ber dig på nytt att du ska tala till oss, Herre. Jag ber att du ska beröra oss med din heliga ande. Och att vi skulle få tag på det som ligger på ditt hjärta, Jesus. Herre, vi ber dig om det. Herre, att vi skulle verkligen börja bli ännu mer brinnande för det som brinner i ditt hjärta. Vi ber dig. Kom, helige ande. Vi ber i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. I Johannes 3:16 så kan man läsa de här välkända orden. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jag tror att det där är en av världens mest kända bibelord. Kanske det mest kända bibelordet. Kanske att psalm 23 ligger också där någonstans i paritet. Men någonstans så är det någonting man känner till, så är det den där versen. Johannes 3:16. Det är ju också ibland att vi kallar det för lilla Bibeln. Just därför att det sammanfattar hela Bibelns budskap. Att Gud älskar dig och mig så mycket att han sänder sin son för att dö på ett kors för våra synder. Och genom att vi tror på detta så får vi relation med Gud. Vi blir förlåtna. Jag vet inte när du läser den här versen, men jag inser mer och mer att när jag läser den så läser jag det väldigt personligt. Jag läser det som att så älskade Gud Magnus. Och så där personligt är det ju faktiskt med evangeliet. När vi läser den versen så får du och jag sätta in vårt eget namn i den där texten och läsa som att det är just dig som Jesus dör för. Det är just dig som Gud sänder sin son för. Och så får vi läsa det där personligt. Samtidigt så inser jag att det står inte Magnus i texten. Det står inte ens Jerusalem, det står inte Galileen, det står inte ens Elgarås. Nu hade det varit konstigt med tanke på att Bibeln skrivs i en judisk sammanhang. Men det står världen. Så älskade Gud världen. Och jag tror att det där är viktigt. Därför att det avslöjar någonting av Guds hjärta. Hans hjärta brinner för hela den här världen. Och det som är utmaningen för oss, det är att inte förminska den visionen som Gud har, att hans kärlek ska nå ut till alla folk. I Uppenbarelseboken kapitel 7 så kan man läsa i vers 9 och 10. Det är ju Johannes, aposteln Johannes, som får se in i framtiden. Och så blir han tagen inför Guds tron och så ser han det som en dag ska ske vid den där tronen. Uppenbarelseboken kapitel 7, vers 9 och 10. Och så står det så här. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet, Jesus själv alltså, klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst, frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Så det Johannes får skåda in i, det är ju alltså att en dag så kommer den här visionen, det som ligger på Guds hjärta, att hela världen ska bli frälst. En dag så kommer den fullbordas. Att människor från alla folk, alla länder, alla språk kommer att samlas inför tronen. Och så gör vi det som vi är skapade till att göra. Vi tillber honom. Han som är värd våran tillbedjan. Men vi väntar fortfarande på det här. Eller hur? Det är ju så att det inte har skett än. I Matteus kapitel 24 och vers 14. Så talar Jesus till sina lärjungar och så säger han, och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så att innan det här stora kan ske, att vi samlas inför tronen och att människor finns representerade från alla möjliga folk, så behöver först evangeliet presenteras för alla folk. Och det är där jag får problem. Inte med det Jesus säger, men när detta stora ska ske så lägger han det i dina och mina händer. Och så tänker jag många gånger, jag skakar på huvudet, så tänker jag, Gud, hur tänkte du egentligen? Hade det inte varit bättre om du gjorde det själv? Det finns en legend, alltså en uppdiktad berättelse som inte är på riktigt, men som alltså avslöjar ändå någonting av en sanning. Som talar om att när Jesus var färdig och hade fullbordat sitt verk här nere på jorden, så far han upp till himlen, och den första han träffade är ängeln Gabriel. Och Gabriel är exalterad. Han vet vad Jesus har gjort. Han har sett korset. Han förstår frälsningen. Och nu står han och ska möta Jesus. Och så säger han, vad händer nu? Hur ska ditt evangelium nu presenteras för alla människor, för alla folk? Har du lämnat en tydlig vision, en tydlig strategi? Har du lämnat en tydlig armé med människor som nu har blivit väl tränade och som ska göra detta? Jesus tittar på Gabriel, så säger han, jag har en handfull lärjungar. Många av dem har ingen speciell utbildning, men de ska göra det. Gabriel kommer av sig lite grann. Han vet inte riktigt hur han ska hantera det som Jesus har sagt. Men så finner han på ord efter ett tag, och så tittar han på Jesus och säger han, men om de misslyckas då, vad är då din plan? Då ser Jesus på Gabriel så där som bara Jesus kan se, med en blandning mellan kärlek och helighet och sanning och nåd. Och så säger han, jag har ingen annan plan. Och det är just där jag får problem. Hur har vi lyckats hittills? 2000 år efter att Jesus ger oss sin missionsbefallning. Ja, jag berättade tidigare om att det är omkring 7000 folkgrupper som klassas som onådda. År 2020 så pratar man om någonstans mellan 2-3 miljarder människor i våran värld idag har aldrig hört namnet Jesus. För dem kan det vara en läskedryck. De vet inte, de har aldrig hört. De senaste 40 åren så har 1 miljard människor dött utan att höra om Jesus. De senaste 40 åren. I år så räknar man med att 30 miljoner människor kommer att dö utan att höra om Jesus. Omkring 85% av alla muslimer i världen, alla hinduer i världen, alla buddhister i världen känner inte en kristen. 85%. Och det är där någonstans som jag börjar skaka på huvudet och tänka, Gud, hur tänkte du när du la det i våra händer? Oswald Smith, som var en missionsman på sin tid, han lever inte längre. Han sa gång på gång under sitt liv, varför ska vissa människor få höra evangeliet gång på gång när andra människor inte får höra det ens en första gång? Vad tänkte Gud egentligen när han la det här uppdraget i våra händer? Samtidigt så inser jag att även när jag skakar på huvudet så inser jag att det är just så här våran Gud verkar. När Gud ska förändra den här världen så använder han våra böner. När den här boken, Bibeln, ska skrivas så gör han inte det med sitt eget finger. Han hade kunnat gjort det. Han gjorde ju det med 10 Guds bud. Men när Bibeln ska skrivas så kommer han med sin ande över människor av kött och blod. Och så får man samarbeta med Gud och skriva hans ord. Och när evangeliet om Jesus Kristus ska nå ut till alla folk så använder han dig och mig. Och vi kan skaka på huvudet och tänka, hur tänker du Gud? Men det är just sådan våran Gud är. När vi talar om mission så är det faktiskt så att Ljus i Öster har ingen mission. Eller er församling har ingen mission. Gud har en mission. Och den missionen bjuder han in oss till att vara en del av. Och så får vi vara med och förändra den här världen. Och vi skakar på huvudet för vi vet våra brister. Men Gud har allting under kontroll. Och han vet hur han ska arbeta genom oss. Frågan är då, vad betyder det här missionsuppdraget för oss idag? Här i Älgarås, det är där vi måste landa någonstans. Fyra korta punkter kring vad missionsuppdraget innebär. För det första så innebär den här kallelsen en kallelse för dig och mig, oavsett vad vi är, att leva ett annorlunda liv. I Matteus kapitel 5 så talar Jesus till lärjungarna, så säger han, ni är världens ljus. Ni är världens ljus, ja, och ni är jordens salt. Han talar till lärjungarna att de ska leva ett annorlunda liv. De ska lysa i mörkret och de ska vara som salt in i förruttnelsen som förhindrar den där förruttnelsen. Du och jag har en kallelse att leva ett annorlunda liv där vi är. Det innebär att vi säger ja till det som samhället säger nej till. Det innebär att vi säger nej till sånt som samhället säger ja till. Det innebär att vi helt enkelt är annorlunda. Vi fick ett vittnesbörd från en av våra nationella missionärer i ett land i Centralasien, de här stanländerna. Och han befinner sig i ett väldigt muslimskt område och där de kristna är i en väldigt tydlig minoritet. Och så berättar han att under alla år så har de här majoritetsbefolkningen, muslimerna, tittat snett på dem som kristna och tyckt att det är märkliga människor som man inte kan lita på. Och så berättar han att de som liten kyrka börjar snegla på området runt omkring kyrkan. Och så ser de den där soptippen. En soptipp som inte är tänkt att vara en soptipp. Men du vet, någon börjar kasta något litet skräp och så fyller någon på med någon tom flaska och så växer och så plötsligt så är det som en soptipp. Och så säger den här lilla församlingen, så säger de, vi gör någonting åt det här. Och så får de tag på någon traktor, de får tag på något släp och så röjer de undan allt skräp. Och så kör de dit sand och så bygger man en lekpark. Och så öppnar man upp för hela samhället och så säger man välkomna och använd den här lekparken. Och så berättar våra nationella missionär att saker och ting sakta börjar förändras i hans samhälle. För muslimerna, de börjar komma, så säger de, varför gör ni detta mot oss? Och så får de möjlighet att dela evangeliet. Därför att de lever ett annorlunda liv. Du och jag är kallade till att leva annorlunda liv. Oavsett var vi befinner oss. Det är den första punkten i vårt uppdrag. För det andra så handlar det om att vi är kallade till mission om dina och mina böner. I Matteus kapitel 9 så kan man läsa i slutet av det kapitlet att Jesus går omkring i Galileen. Och så ser han människorna. Så ser han att de är slagna. De är som får utan en herde. Och så står det att Jesus får medlidande med dem. Hans hjärta verkar för de här människorna. Och så står det sen i texten hur han vänder sig till sina lärjungar. Och så säger han, be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jag tycker det där är jätteintressant. Jesus ser nöden. Jesus ser behoven. Och det leder honom till att uppmana sina lärjungar till att be. Det intressanta är om vi nu skulle ha läst kapitlet efter sen. Kapitel 10 där i Matteus evangeliet. För det första som händer det är att Jesus sänder ut de 12. Så läser vi lite mellan raderna så verkar det som att lärjungarna tar Jesus på allvar. De börjar be och sen blir de själva bönesvaret. Så det kan vara farligt det där om man inte är beredd. Mission handlar om att Gud sänder ut människor. Men för att Gud ska sända människor så manar han sin församling att be om arbetare. Återigen så hade Gud inte behövt att göra det. Han är allsmäktig. Han hade kunnat gjort allting själv. Men han väljer att samarbeta med dig och mig. Så när världen ska evangeliseras så använder han våra böner. Där börjar han någonstans. Och så får vi vara med och be om arbetare. Jag tror att vi i väst behöver ta till oss detta. Mycket, mycket mer än vad vi gör. Jag lyssnade på en eller läste i en bok faktiskt där han som skriver den här boken, han refererar till en rapport som kommer ifrån USAs kristna och som säger att den genomsnittliga kristne i USA ber omkring en minut om dagen. Omkring en minut om dagen ber man. Pastorer, den genomsnittliga pastorn i USA, han ber lite mer. Han ber omkring 5 minuter om dagen i genomsnitt. När vi får våra rapporter från våra nationella arbetare så lägger jag märke till att de ofta talar om bön. Man har dagar i bön, man har bön och fasta, nätter ibland. Och ibland har jag funderat över vad är det som gör att de prioriterar bönen så mycket när vi i väst verkar prioritera det så lite. Och det här är ju min subjektiva slutsats som jag har kommit fram till. Men när jag inser hur de lever sina liv och vad som finns runt omkring dem, så tror jag att det hela handlar om att de inser att de är i ett andligt krig. Och att de inte klarar sig utan bön. För 2 år sedan så var jag i ett land i Centralasien. Jag träffade en av våra nationella missionärer. Och så berättar han att 6 månader innan så har polisen kommit på besök hos honom och hans lilla husförsamling. Och så gör man en räd. Man vänder upp och ner på allt. Och så hittar man Nya testamentet på hans dator. Och så är det tillräckligt för att dra honom och sen hela de här 6, 7, 8 personerna inför domstol. Och så dömer de dem till att betala 7000 amerikanska dollar. Omkring 70 000 kronor. Och då ska man veta att de tjänar omkring 50 och 100 dollar i månaden, de där personerna. Så att för dem är det väldigt, väldigt mycket pengar. Vad gör de kristna i det här läget? Jo, man tar sina ringar, man tar sina klockor, så säljer man det för att försöka få ihop pengar till att betala de här böterna. När vi kommer dit så har de ett par dagar kvar innan tidsfristen går ut. Så de frågar, har ni möjlighet att hjälpa oss? Och vi hade det vid det tillfället. Men det fascinerande, det är när han tittar på oss och så berättar han hur polisen har spänt ögonen i honom och sagt att det här var 4:e gången som du får böta. Blir det en 5:e gång så blir det fängelse för dig. Och så ler han, han tittar på oss. Och så säger han, vi behöver fortsätta och starta församlingar i det här området. Därför människor känner inte Jesus. Vad är det som gör att du kan ha en sån inställning i en sån situation? Jo, när jag ser hans liv och när jag läser hans rapport så förstår jag att det handlar om bönen. Att de hela tiden kastar sig på Gud. De ber om kraft, de ber om styrka och de ber om arbetare som kan gå ut istället för att be om deras egen komfort, så att säga. Mitt i den här situationen så gör Gud under. Och så berättar de om den här kvinnan, hon är den här muslimska kvinnan som har fastnat i okkultism. Och efter ett tag förstår att det handlar om riktiga andemakter som vill döda henne. Så hon går till de muslimska ledarna, imamerna, och så säger hon till dem, ni måste befria mig. Och så tittar de på kvinnan så säger de, vi kan inte. Du behöver en starkare auktoritet. På något sätt får de reda på våran lokala arbetares lilla husförsamling och kommer dit. Och så skriver han i sin rapport. Hon kom till oss. Vi bad för henne. Hon blev fri. Idag är hon med i församlingen. Det Gud går fram som svar på bön. Jag tror att vi behöver förstå att vi lever i samma andliga krig i Sverige. Det tar sig bara lite andra uttryck. Men vi behöver också be om både kraft men också om arbetare så att vi får se hur evangeliet når ut både i vårt land men också ut över världen. För det tredje så handlar vårt missionsuppdrag också om ditt och mitt givande, våra pengar. I Romarbrevet kapitel 10 så talar Paulus om hur en människa kommer till tro. Så säger han att för att en människa ska komma till tro så behöver han höra evangeliet. Men för att höra evangeliet så behöver någon förkunna evangeliet. Och för att någon ska kunna förkunna evangeliet så behöver han vara sänd, utsänd. Och det är klart, Gud sänder, men församlingen sänder också. Och där innebär det också pengar. Låt mig ställa en sån här jobbig fråga som du gärna får ta med dig hem. Men hur mycket av dina pengar ger du för att människor ska ha en chans att höra evangeliet för första gången? Alltså det är utmanande. I Paulus brev till Korintierna, det andra brevet, andra Korintierbrevet kapitel 9, vers 8, så skriver Paulus så här: Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Tänk om det är så att Gud välsignar oss så att vi har vad vi behöver, inte alltid det vi vill ha, men det vi behöver. Men så att vi också kan ge vidare. Jag tänker många gånger på oss i väst, så tänker jag, tänk om det är så att Gud har välsignat oss för att vi med våra pengar ska vara med och slutföra missionsbefallningen. Och frågan är ju då, lever vi upp till det förvaltarskapet? Jag läste en rapport och jag vet inte riktigt hur de kommer fram till de här siffrorna, men det finns ju människor till allt som sitter och räknar på saker och drar ihop rapporter och så vidare. Han har gjort alltså en uträkning på vad ger den genomsnittliga evangeliska kristne i världen? Vad ger man egentligen? Och han har kommit fram till att vi ger den genomsnittliga evangeliska kristne i världen ger 2% av sin inkomst till kristen verksamhet. Och då är det allt. Då är det den lokala församlingen, det är missionsorganisationer, det är kristen tv, det är allt. 2%. Nu kan det vara sådana som ger 10% och det kan vara sådana som ger mer. Men genomsnittet är alltså 2%. Så 98% behåller vi för oss själva. Av de pengarna som vi ger så är det bara 5% som går till internationell mission. Så 95% satsar vi egentligen lokalt. Mindre än 1% av det som ges går till pionjära satsningar till människor som är i onådda folk. Alltså de som aldrig har hört evangeliet. Så av det vi ger så är det bara mindre. Ger vi 100 kronor så är det mindre än 1 krona som går för att de ska höra evangeliet. När jag läser de där siffrorna så känner jag att det skaver. Självklart behöver vi ge till den lokala församlingen. Vi behöver stötta upp på alla möjliga sätt. Vi behöver återevangelisera Europa. Vi behöver återevangelisera vårt land. Men någonstans så skaver det när de människorna som behöver det mest får minst. Oswald Smith igen, som jag nämnde tidigare, han säger så här: om världsevangelisation är kyrkans viktigaste arbete, så borde vi ge mest pengar till det som är det viktigaste. Gör vi inte det så sätter vi inte heller mission först. Och vi tror inte heller att evangelisering av världen är kyrkans viktigaste uppgift. Slutligen, för det fjärde så handlar mission också om att vi fortfarande behöver människor som säger här är jag, sänd mig. Människor som är beredda att sändas ut. Jag lyssnade till en amerikansk pastor som är i 70-75 års åldern nu. Och så säger han plötsligt i sin predikan, så berättar han att varje år måste jag ställa mitt liv inför missionsbefallningen. Och fråga mig om jag är villig att gå, om Gud vill sända mig någon annanstans. Och så säger han, om jag inte kan svara ja på den frågan, då är inte Jesus min Herre. Jag tror att det där är en utmaning. Missionsbefallningen är en befallning med ett utropstecken bakom. Och jag tror också, precis som den här amerikanske pastorn, så tror jag att vi alla oavsett ålder behöver ställa oss inför missionsbefallningen. Sen är det ju så här att alla kommer inte sändas till Uzbekistan. En del kommer vara kvar och arbeta på ICA någonstans. Och egentligen är inte det det viktiga. Det viktiga är att vi ställer oss inför Gud och säger, vilken pusselbit spelar jag i ditt stora uppdrag? I den tidiga församlingen så sändes en del ut, som Paulus och Barnabas, men många blev kvar. Men det intressanta i den tidiga församlingen är att oavsett om man går långt eller om man går nära, så är man vittnen. Var man än går fram så vittnar man om Jesus och så sprids budskapet ut både nära men också långt borta. Jag läste vid ett tillfälle en kyrkohistorisk bok. Det handlar den här mycket duktige och erkände författaren ska försöka förklara hur evangeliet kan ha en sån enorm spridning på så få år. När hela Medelhavsområdet, när evangeliet sprids i hela Medelhavsområdet på inte så lång tid. Och så säger denne mycket lärde man plötsligt att jag kan inte förklara det på ett annat sätt än att det är ett virus. Det är som ett virus, ett Jesusvirus drabbar de första kristna som gör att de inte kan hålla tyst. De kan inte hålla igen utan de måste dela det vidare. Och det där kan ju vi koppla ihop med nu när vi lever i de här coronatiderna. Aldrig har vi väl pratat virus så mycket som nu. Där vi försöker att stänga in det där men det går ju inte, det sprids ju ändå. Och nu hörde jag att västkusten får tillbaka det igen och man är rädd för en andra våg och hej och hå. Man blir ju trött på det. Jag tror att när det gäller missionsbefallningen så är det just det där vi behöver. Vi behöver det där Jesusviruset. Om vi ska kunna leva annorlunda liv. Om vi ska kunna be utan att ge upp. Om vi ska kunna ge utan att tycka att det är jobbigt att ge. Om vi ska kunna vittna och berätta om Jesus och vara sända, så behöver vi det där Jesusviruset. Nu vet ju du om du har läst din bibel att det står inget om ett Jesusvirus i Nya testamentet. Inte ens i grekiska texten. Men däremot så skriver Paulus i Efesierbrevet 5. Så säger han, låt er uppfyllas av den helige ande. Och när han skriver det så använder han ett speciellt tempus på grekiska. Som har betydelsen som igen och igen och igen. Det är inte bara en engångsföreteelse som hände för 20-30 år sedan. Utan vi behöver ständigt låta oss fyllas av den helige ande. Och jag tror att det är just det som är lösningen på hela missionsuppdraget. Kallelsen ut är också en kallelse in närmare Jesus. Där vi kommer till honom och säger, nu måste du fylla mig på nytt med din helige ande. Så att jag kan leva det där annorlunda livet och att människor kan se dig i mig. Så att jag kan be och inte ge upp utan hålla ut i min bön. Och så att jag kan ge utan att tycka att det är jobbigt. Och att jag kan berätta om dig. Att vara ett vittne där du sänder mig att gå. Och därför är det där vi landar. Missionsbefallningen. Den kommer att bli uppfylld. Den kommer att bli uppfylld tillsammans med Gud. Men vi kommer aldrig uppfylla den här befallningen i vår egen kraft. Men Jesus säger att jag är med er alla dagar intill tidens slut. Så han lovar att han kommer vara med. Och där får vi komma till honom och be att han fyller oss med sin ande. Så att vi sen kan utföra hans uppdrag. Vi ber tillsammans.